With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, hej, hallå, hallå och välkommen till det tredje avsnittet av Vinskolan. Podden för alla er som inte fick betyg i vinkunskap och nu vill läsa upp det. Jag som fortfarande är lägst i rang heter Karl-Johan.
Och jag heter Mikael och jag är lite högre i rang än vad du är, ja, hoppas jag. Högst. Fortfarande.
Ja, det tror jag. Det är svårt att komma ifrån. Särskilt när det gäller det här ämnet. Det är garanterat flera grader. General. Jag är private eller vad det heter.
Ja. Du ska ju prata druvor i alla fall.
Ja, så att exakt. Det är det vi ska. Vi ska prata lite mer specifikt om druvor idag. Vi har ju varit inne lite på det i förra avsnittet. Men det här kan man säga att det är det stora druvavsnittet. Eller kan vi kalla det det?
Det tycker jag. Ja. Vi ska prata om alla aspekter av druvor, både inuti och utanpå. Och i vingården och alla sorter och i alla länder.
Ja, och nu jublar ju ni alla druvälskare hemma som sitter och funderar på det här.
Men det är faktiskt väldigt spännande.
Ja, det tycker
druvor.
Jag.
För som jag brukar säga alltså, utan druvor inget liv. Alltså, utan druvor inget vin, eller hur?
Ja.
Och utan vin inget liv.
Ja, jag har aldrig hört dig säga det här, men det kanske du skriver. Ja.
Det låter bra.
Det låter väldigt bra. Det är ju coolt med druvor, för att det är, som vi tog upp lite innan, men att det är så här... Det är väldigt mycket som händer i druvan som gör väldigt mycket påverkan på vinet. Men jag tänker första frågan är, hur många sorters druvor kan man göra vin på?
Ja, det där har ju ändrats, vill jag påstå. När jag gjorde mina första vinböcker så sa man så här att ja, det finns väl ett tiotal druvor som kan ge ädla viner. Det kanske finns ett hundratal som
ädla
kan ge...
viner.
Ja, alltså dyra, fina viner som från Bordeaux och Bourgogne.
Ja.
Och det kanske finns ett hundratal som kan ge bra viner. Och ett tusental som kan ge vin överhuvudtaget som kan drickas.
Det här sa man förr.
Ja, man trodde på det.
Ja.
Och nu finns det, alltså jag skulle säga det finns 10 000 druvor som alla kan ge bra vin på sitt sätt. Och vad beror det här på då?
Men folk har blivit mindre pretto.
Nej, det beror väl på vinmakning och hur man odlar druvorna också.
Aha,
som vi ska komma och prata i kommande avsnittet. Och de här druvorna som inte man tyckte gav bra viner, de var ju inte speciellt väl odlade. Nej. Och de var inte väl gjorda i vinkällaren. Och då blir det ju inget bra utav dem.
Nej.
De druvorna fick helt enkelt inte de bästa förutsättningarna. För det var så för i alla fall efter vinlusen som vi har pratat om, att det var bara de här högpresterande druvorna som hade mycket karaktär som fick vara med och leka bland de bästa vinslotten i Bordeaux och andra ställen i världen.
Och de andra var liksom töntiga outcasts som fick hålla sig i Sydafrika.
Ja, eller så försvann de och glömdes bort. Och idag har man letat runt i gamla vingårdar och hittat många av de här druvorna.
Häftigt.
Ja, de har funnits kvar och någon liten odlare har haft dem kvar. Och det intressanta är att många av de här druvorna kommer till heders igen, både för att de är spännande och för att de passar så himla mycket bättre idag när klimatförhållandena blir sämre.
Ja,
okay. De var mer gjorda för det klimatet som fanns där de växte förr.
Ja.
Och sen planterade man in andra druvor som var mycket snyggare och populärare.
Ja, jag fattar. Det var någon slags, nu har jag blivit någon slags som Indiana Jones av hitta de gamla druvorna. Jakten på den försvunna druvan.
Ja.
Ja. En fråga här, nischad. Jag tänker så här, förr i tiden, som du sa, så var det de här druvorna man skulle ha. Och det var väldigt nischat, just den här eller den. Idag tänker jag med så här genteknik. Att man kan så här skräddarsy med så här gensaxar och göra supervinet som är alla viner ihop.
Och ja, och hur skulle det smaka och se ut kan man undra. Det finns många åsikter om hur ett vin ska smaka. Sanningen är väl att man behöver inte hålla på med så mycket genmanipulering och gensaxar. Mm-hmm. Därför att druvorna är väldigt bra på att sköta det här själva.
Okay.
Ända från början så har de korsat sig och förökat sig i vingårdarna.
Uh-huh.
Verkligen så här gatukorsningar att de har...
Ja, de har parat sig av egen hand.
Ja, så att det har blivit... Alla de här druvorna som finns har ju uppstått under 8-10 tusen år sedan.
Mm.
Från ett antal ursprungliga druvor då. Och anpassar sig till olika klimat och korsar sig i vingårdarna. Pinot Noir är ett välkänt exempel på den effekten. Pinot Noir har förmodligen funnits i medeltiden, men den har ju också gett upphov till en mängd andra druvor.
Ja, alltså Pinot Noir har varit ute och legat en hel del.
I vingårdarna,
ja.
Ja, det får man nog säga. Det finns en gammal schweizisk druva som heter Guess som den hade ihop det med för länge sedan. Och avkomman heter faktiskt Chardonnay.
Aha, okej. Okay. Så att det blev den kända Chardonnay av den här...
Ja, det är många, många andra druvor som är... Förutom de som heter Pinot Gris, Pinot Blanc och så vidare.
Ja, det, de liksom skräddarsydde sig själva. Inte skräddarsydde,
ja, så det är naturens eget korsningsarbete.
Ja, jag fattar. Och är det då... Det här kanske är en dum fråga, men finns det killdruvor och tjejdruvor? Eller så här, jag tänker som växter måste ju ha så här... Att det pollinerar, alltså fattar du?
Ja, precis. Och så var det nog från början. Alltså i de äldsta för många tusen år som var det enkönade. Så att man måste två ihop det. Sen upptäckte man att det fanns tvåkönade också.
Hermafroditer.
Ja, de hade väl muterat dem också.
Ja, det brände allt.
Mutant ninjas.
Ja.
Och då tog man hand om dem bättre. Så idag är alla... druvsorter som är stora och populära, de är tvåkönade. Så att de sköter sig själva när det gäller den delen i alla fall.
Mm. Okej, okay. Det är ju kul att man tänker att det är mänsklig påverkan. Men de har liksom haft någon form av så här inbreeding där för sig själva. Och parat sig med varandra.
Och det berodde ju på att förr så planterar man oftast druvorna tillsammans i ett fält.
Mm.
Idag vill man ju ha ett fält med Chardonnay och ett fält med Pinot Noir och ett med Riesling och så. Och den här samplanteringen som fanns förr gjorde ju att det var lätt för dem att korsa sig. För de stod nära varandra. De umgicks mycket i vingården kan man säga.
De var fulla ihop.
Ja, och det var ju också så att man tog hela skörden från den vingården.
Mm.
Och då tyckte man att man hade en bra blandning av druvor. Och så blev det det vinet som man ville göra.
Ja, okej. Okay. Jag tänker, jag tror jag kan prata i år och dagar om druvers parningsritualer. Förra gången så tog vi upp lite om vad som finns i en vindruva. När vi pratade lite om doft och smak och sådär. Men jag tänker att vi kan ta det lite snabbt igen. Och...
Ja, alltså allt som man behöver för att göra vin finns i och på druvan.
Ja.
Om vi börjar utifrån så finns det jästceller, jästsvampar, utanpå skalet.
Mm.
Skalet innehåller färg om det är blå, även om gröna gör det. Och tanniner. Innanför där så sitter det ju ett fruktkött. Och det finns en vätska, vatten, det finns socker. Fruktos eller glukos.
Socker är fruktos eller glukos. Ja. Eller vad du sa.
I det här fallet.
Okej. Okay. Okej. Okay. Ja,
och det är allt som behövs för att göra vin.
Ja, det enda man behöver, det är druvan. Och sen så är det lite olika beroende på vilken druva det är. Så är det olika mängd.
Ja, och det är kanske någon procent eller mindre än någon procent, så är det som är extrakt i druvan som ger själva karaktären. Allt det andra är ju vatten, socker och jäst. Och det vet alla som har gjort alkohol att det är det enda som behövs för att få igång en jäsning.
Mm. Well done, druvan. Ett litet paket.
Eller baka bröd eller göra öl eller vad som helst.
Ja. Så här, i Frankrike och Spanien och Italien, då gör de något som jag tycker är väldigt dumt.
Jaha.
De skriver inte ut druvsorten på flaskan.
Varför ska de göra det?
För att det är jättebra när jag ska köpa vin. Det är väldigt praktiskt.
Ja.
Varför håller de inte på med det?
Och varför blev det så att de började skriva ut druvsorten är också en bra fråga. Och det började med amerikanerna på 60-talet som skulle begripa det här med europeiskt vin. Eftersom de började göra vin i europeisk stil.
Ja.
Och från början så kallade de dem allt möjligt av Hearty Burgundy och Chablis och Chardonnay och allt jobbat sånt där. Sen började några vinmakare, bland annat Mondavi, får lite ordning på det här. Så att han skrev ut Chardonnay. Och då var det bara en Chardonnay-druva.
Okay, en druva. Ja,
en druva. Bra. Det kallas för varietal wines. Alltså wines, endruvsviner. Och så blev det en trend. Och precis som du säger så blev det ju begripligt för folk då. Man köpte en Chardonnay, man köpte en Cabernet Sauvignon, man köpte en Merlot och så vidare.
Mm.
Och så var det ju inte i Europa, för att där så i alla de länderna du säger, förutom Tyskland då, så skrev man inte ut där, för att det fanns regler för vilka druvor man fick odla i olika områden.
Aha.
Så alla som köpte viner ifrån Bourgogne eller Toscana eller Rioja.
Då visste man.
Då visste de att det var den här druvan. Eller så köpte man ett Toscana-vin, ett Chianti, köpte man en Rioja eller så köpte man en Bordeaux om man gillade vinet.
Ja.
Och brydde sig kanske inte om vad druvan hette. Det var ju vinet man köpte.
Ja.
Och producenten. Jag kan säga att förr var det ju väldigt mycket viktigare med producenten och priset. För att det var det som avgjorde kvaliteten på det. De som kunde ta mycket betalt.
Mm.
Då betalade ju folk för att köpa det här vinet.
Då var det ingen som gick in och sa jag dricker bara Chardonnay på en restaurang.
Nej.
Utan då sa man,
då köpte man en producent. Och man köpte torres. Ett Bourgogne-vin.
Ja.
Okay. På en bättre producent.
Nej, men för det jag tänker många har lite svårt med, för att inkludera mig själv i det här sammanhanget, så tänker jag att många tänker på det här. Är det här röriga med område slash druva? Att man pratar om att jag kan gilla Bourgogne och jag tycker om Nebbiolo.
Mm.
Och då måste man hålla koll då på att Nebbiolo är en druva och Bourgogne är ett område.
Ja, och det är lite roligt. Supersvårt. Ja, precis. Jag förstår det, men det är också det som är roligt med vinvärlden. Mm. Att det är så mycket att hålla reda på och komma ihåg och lära sig. För att ju mer man håller på med det här, desto roligare blir det ju egentligen med de här druvsorterna och områdena. Varför det är på detta viset. Men faktum är ju då att idag så är det ju bara de här gamla distrikten som egentligen inte skriver ut druvsorterna. Så fort man får det så står det vad det är för druva. Om inte tydligt på etiketten, så i alla fall på baksidesetiketten någonstans. Så att vill man spana efter druvan så finns den angiven någonstans.
Uh-huh.
Och då kan du dricka ditt Chardonnay. Sen måste du naturligtvis veta ibland att Barolo vinerna är gjorda på en druva som heter Nebbiolo.
Mm.
Som förekommer också i andra viner som till exempel heter Barbaresco. Det är samma druva.
Ja, jag tänker att det där är sånt som det blir lite rörigt i huvudet bara. Man liksom, någon kan säga att de gillar helt plötsligt ett område och en druva som om det vore samma sak. Mm. Men ja, jag vet inte, jag tycker det är extremt rörigt i alla fall att hålla koll på. Men jag förstår vad du menar. Om vi då tänker på druvorna som man borde ha koll på, tycker du? För det finns väl några som man liksom, om man ska kalla sig vinkunnig, som ni som lyssnar kanske kan göra efter det här.
Jag tror att de flesta som lyssnar har lite koll på de här vanliga druvorna.
Ja, det hör ni. Vi har höga förväntningar på
ja, det tycker
vi
jag man ska
kan en hel del. Vi tror på det.
Ja, men låt oss säga så här, de blå, om man pratar om de stora blå druvorna, åtminstone förr, så är det Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah i Rhondalen, Sangiovese, som då ger Toscana eller Chianti-vinerna, Tempranillo, som ger Rioja, och så Nebbiolo, som du då nämnde, som är den stora druvan i Piemonte, Barolo bland annat.
Så kan du säga igen?
Vilka de var?
Ja.
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Sangiovese, Tempranillo och Nebbiolo.
Nebbiolo, okej. Okay, det är de viktiga.
Ja, men som jag sa, det var ju de som var stora och kända förr, och de är fortfarande stora och kända, så att man ska hålla reda på dem. Men det dyker upp nya blå druvor hela tiden.
Ja, jag fattar. Vad är till exempel Zinfandel?
Zinfandel är en blå druva som kom till USA mitten på 1800-talet och fick sitt namn av en tillfällighet faktiskt. Men den kommer ifrån Kroatien från början.
Ja.
För övrigt är det samma druva som den som heter Primitivo i Apulien i södra Italien.
Okej, okay, och jag antar att några av de här vinerna har liksom en koppling till ett område lite grann.
Mm.
Alltså Pinot Noir, det är Bourgogne?
Ja. Ja, jag nämnde ju det lite grann för då Syrah, Sangiovese, de här.
Ja.
Cabernet Sauvignon får man ju säga, det är Bordeaux-druvan. Det är de här kända slotten på Medoc-halvön.
Ja.
Alla de här stora, Margaux, Lafitte, Mouton Rothschild.
Ja.
De är gjorda på mestadels Cabernet Sauvignon. Och den andra druvan i de här vinerna är då Merlot.
Mm.
Så att den har ju blivit kändis av det skälet också.
Så om det är ett Bordeaux-vin, då är det oftast Cabernet Sauvignon eller Merlot?
Som är den största delen av dem.
Ja.
För de stora slotten, ja.
Och vad är Cabernet Franc?
Cabernet Franc är en variant, en släkting till den, som också är stor i Bordeaux.
Aha.
Som till exempel ger de många kända viner på andra sidan av staden Bordeaux, som heter Saint-Emilion.
Ja.
Och,
alla tar upp sin interna karta över Bordeaux.
Det är en väldigt vacker och trevlig liten bergskulle.
Ja.
Med många bra vinslott, vinägor.
Ja.
Och sen är det stor i Loire. Loire-dralen där med alla sina slott.
Okay.
Det kan man säga fram.
Och om jag får gissa så är Tempranillo, då är vi i Spanien.
Ja, det är kanske Rioja. Blir,
ja, just det. Och Nebbiolo är då såklart Italien.
Ja.
Men är det norra Italien? Eller är det överallt?
Ja, det var den du nämnde. Barolo.
Ja, det var du som sa. Jag var tyst.
Ja, du var
jag
tyst.
Jag satt och log. Vad trevlig.
Piemonte.
Ja.
Vid bergets fot.
Och Sangiovese, vad håller man hus då?
Chianti. Toscana.
Då är man i Toscana. Okej, okay. Också i Italien.
Ja.
Men det är bara i där.
Ja, den finns lite. Alla druvor finns överallt i världen nu för tiden.
Ja.
Det är många vinmakare som är nyfikna på att göra viner på.
Men det är just där den kommer ifrån, kanske från början.
Ja,
det där
den har sitt ursprung där. Ja.
Okej, okay, så då håller alla koll på Cabernet Sauvignon, kanske Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, sa du Malbec?
Malbec har vi inte nämnt.
Nej, det vet inte jag.
Den kommer faktiskt från ursprungligen ifrån sydvästra Frankrike.
Mm.
Och har även funnits finns fortfarande lite av den i Bordeaux. Men det är en nationaldruva får man säga, Argentina.
Mm-hmm. Ja, det är kul.
Argentina.
Malbec är traditionellt argentinskt. Det är kul att komma ihåg.
Ja.
Och sen så har vi Tempranillo, Nebbiolo och Sangiovese.
Ja.
Och sen så sa jag sin fendel för att röra till det.
Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bra. Så checkbox på dem. Det är de viktiga. Spola tillbaka, tryck på den här 15 sekunders knappen och lyssna igenom det där 3 gånger nu så kan ni det. För nu går vi över till de gröna, tänker jag.
Ja.
Mot grönt.
Mot grönt. Och då nämner jag Chardonnay.
Vem nominerar du?
Riesling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Semillon, Viognier, Gewürztraminer. För att ta några av de berömda druvorna.
Okej, okay, det är de...
Ja, det tycker jag.
Det är inte lika många.
Ja, jag kan nämna flera.
Okej, okay, ja, det behöver du inte göra.
Men vad ska man säga om de här då? Vad säger du om Chardonnay?
Chardonnay känns franskt, tycker jag. Det tycker jag är väldigt franskt. Jag har extremt problem i mitt huvud med Bourgogne och Bordeaux. Men jag tror, det kanske är Bourgogne?
Det är Bourgogne. Chardonnay och Pinot Noir. Grön och blå druva i Bourgogne som är världsberömd. Det är ganska lätt att hålla reda på Bourgogne, måste jag säga.
Aha.
Sen är ju Chardonnay väldigt, väldigt stor i världen.
Stor poppisdruva.
Alltså, ja, den är lättodlad och ger alltid bra viner. Och det är lätt att komma ihåg och folk känner igen den på etiketten. Liksom Cabernet Sauvignon. De två druvorna är verkligen globetrotters.
Mm-hmm.
Och då kan man ju nämna två som inte reser lika långt och bra.
Hemmakära druvor.
Ja, det får man säga. Och det är Riesling.
Jaha.
Och Pinot Noir.
De är
lite mer svårodlade, de är svårflirtade och de kräver speciella omständigheter. De vill gärna inte ha så varmt klimat.
De är som jag.
Ja. Och de kan ofta ger också klumpiga viner om det blir för varmt. Så att det krävs speciella omständigheter om bra vinmakare.
Mm.
Och det är därför gillar många av de här vinerna, för att de är lite svårflörtade.
Mm, okej. Så man kan tänka att, jag tänker så här, Chardonnay och Riesling är två väldigt vanliga grejer folk säger att de gillar. Jag gillar Riesling, eller jag gillar Chardonnay. Mm. Men de är väldigt, väldigt olika då, i det att Riesling görs bara i Tyskland och kanske vissa delar av Tyskland. Och Chardonnay kan du liksom peta ner en gren i valfri bergvägg i Kina och du har ett vin.
Ja, det kan man säga. Riesling förekommer ymnigt också i Österrike och i den tyska delen, får man säga, av Frankrike. Mm. Den gamla tyska delen Alsace.
Okay.
Så att det är riktigt att Riesling är en lite svårare druva som många gillar därför att den är inte så himla attraktiv för alla.
Nej, den är lite frisk.
Och dessutom så är den aldrig ekad. Det vill säga, det är aldrig tanniner eller någonting, utan den lever på, eller ska leva på, sin friska frukt och bra syra. Mm. Medan Chardonnay kan ta sig alla olika uttryck. Mm. Med ek, med utan ek, lite fetare, lite smörigare, lite blommigare, lite fruktigare, lite mer tropisk.
Mm. Okay.
Och där har du också en annan druva som har blivit otroligt populär, och det är ju Sauvignon Blanc som jag nämnde. Som...
Den har blivit otroligt populär.
Ja,
så alltså... länge jag kan minnas har Sauvignon Blanc alltid varit cool i klassen.
Ja, den var ju inte lika cool när den bara fanns i Loire och en del i Bordeaux.
Då var den töntig.
Nej, men den spelade väl inte första fiolen alla gånger.
Nej, okay.
Men sen hamnade den på Nya Zeeland där man började göra dem i en stil som var väldigt yppig.
Då blev den cool och började surfa.
Ja, precis.
Men då blev Sauvignon Blanc mer spridd, så att säga.
Ja.
Ja. Och Chenin Blanc. Håller med hus i Frankrike också, antar jag på namnet.
Ja, den är också hemmastad, det kommer ifrån Loire.
Ja.
Men är också väldigt stor i Sydafrika. Blivit väldigt, väldigt stor där ända sedan koloniseringen faktiskt.
Mm.
Och den förekommer överallt i hela vinvärlden. Inte lika mycket som de andra som vi har nämnt här.
Mm.
Bra druva, lite svår att identifiera. Många säger att liksom vinerna får en liten ullig karaktär.
Ja, det är ju lätt om man inte är bra på att prova vin. Det vad ulligt det blev.
Det,
ja, men det är ju något. Du skulle säga att om man luktar på ett glas är det väldigt svårt för en nybörjare att känna igen en Chenin Blanc.
Oftast är det så, ja.
Ja. För då tänker jag, det du har sagt innan till mig är ju att Gewürztraminer, det är en nybörjardruva. I den meningen att den är lätt att identifiera.
Ja, den är väldigt, väldigt lätt. För mig doftar den alltså rosor. Många säger litchifrukt och sånt där. Men det är väldigt, väldigt tydlig, blommig, fruktig doft som man sällan tar miste på. Ganska låg syra. Viognier brukar också vara en sån druva. Den, också
ja, den känner jag inte till. Det låter franskt och dyrt.
Ja, alltså, Viognier är väldigt rolig för den bara växte på 4-5 hektar för 40-50 år sedan.
Det låter franskt och dyrt.
Ja, från Råndalen.
Aha.
Och sen tog den över hela världen nästan. Alla gillade den, alla älskade den, speciellt amerikanare. Så nu odlas den på, ja, jag vet inte hur många, men tiotusentals hektar.
Sålt ut sig.
Ja, det kan man väl säga. Den har ju gjort sig lite populärare stil då.
Mm.
Med väldigt mycket, man säger, aprikosfrukt och väldigt tillgänglig. Men som med många av de här druvorna, när de kommer från de här gamla klassiska områdena så är det fortfarande väldigt, väldigt bra viner.
Och muskat?
Ja, muskat är ju en druva som faktiskt har hängt med. Det är väl vad man tror är den absolut äldsta druvan som finns. Som fortfarande odlas och görs vin på. Den förekommer i en massa olika varianter.
Mm. Okay.
Och den används lite överallt. Sen hade vi också Semillon.
Ja.
Som förekommer lite överallt i världen. Men den är väldigt, väldigt känd för att användas och ge viner, vita viner i Bordeaux. Och i synnerhet är de här fantastiska söta vinerna. Som heter Sauterne och Barsac och sånt.
Just det. Nu passar jag bara på och säger saker, druvor jag får upp i huvudet här från någon slags Systembolagets titt. Grüner Veltliner.
Grüner Veltliner är en österrikisk druva.
Ja. Låter väldigt otroligt tyskt. Grüner Veltliner.
Ja, men det heter Veltliner därför att det kommer från Veltlin i Italien.
Okej, okay, ja. Mm.
Men det hängde ihop, det hängde ihop där. Men den har blivit väldigt populär, österrikisk druva.
Ja, det här är ju väldigt, det här är ju de som man borde kunna då, de klassiska. Och de gröna sammanfattningsvis är Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Gewürztraminer, Muscat, Semillon och Viognier.
Ja, jag tror du fick med nästan alla där.
Ja, jag skrev ner dem där. Ja, ja. Det är därför jag kommer ihåg. Annars hade jag aldrig kommit ihåg någonting. Men det här är de man ska kunna. Men jag tänker, vinvärlden är ju större än Loire och Bordeaux och Bourgogne. Om vi öppnar våra sinnen till
världen. Som sagt, så de här var ju liksom de här klassiska druvorna. Men vi pratade ju om att det finns 10 000 druvor som kan ge viner.
Och det här var 16 typ. Det är
ja,
inte 10
låt
000.
Mig ge några exempel då.
Ja, gör det.
Jag tittade på Georgien. Mm-hmm. Och där finns det två druvor som nu har blivit väldigt populära.
Georgien är coolt.
Georgien är coolt. Och där har de ju odlat vin, eller producerat vin från druvor i 8-10 000 år. Ja. Och där är två druvor idag som dominerar. Den ena heter Racatisli och den är grön. Och den blå heter Sapravi. Och de här är de här kända naturvinerna, kvävreviner och sånt där, mm-hmm. lerkärl. Men i Georgien finns det också, hör och häpna, 525 andra klassificerade druvor.
Oj, alltså andra typer av druvor.
Andra druvsorter, ja.
Oj, 525.
Du förstår hur mycket druvor det finns i de här gamla vinländerna. Jag besökte Torres i Katalonien, några stora vinproducenter, för en tid sedan. Och de hade över 40
druvor. Och Torres, Katalonien, nu är vi i Spanien.
Ja. Ja,
nu har vi hoppat från Georgien, flygplan, 4 timmar, landat i Spanien.
Men alltså i de här delarna utav Spanien, Italien, alltså längs kusterna, så har man ju odlat vin och odlat druvor och producerat vin i också kanske 4-5 tusen år.
Ja.
Redan de gamla fenicierna. Och de, på Torres hade de i sin lilla vingård med testodlingar över 40 gamla druvor från Katalonien då.
Mm-hmm.
Och bara det är intressant. Gamla druvor som fanns före Phylloxera. Och det kan man ju nämna då att det här med
Phylloxera är
vinlusen.
Ja, det är vinlusen. Just.
Som tog livet ut av alla vinranker på den tiden. Innan den kom och tog livet ut av dem så fanns det väldigt, väldigt många fler druvsorter planterade.
Ja.
För att efteråt så ville man liksom plantera nytt och man ville effektiva, snabbmognande druvor som gav riklig skörd och så
fast
vidare.
Fast food. Grapes.
Lite kanske åt det hållet. Då. Ja. Men då försvann många av de här druvorna. Jag tror inte du har druckit något vin från Querol eller Moneo eller Gunfaus.
Nej.
Som de heter då i Torres. I Schweiz är det roligt.
Ja.
Och där har ju du varit.
Där har jag varit.
Mycket. Och där har de gamla druvor nere i Wallis som har överlevt. Som heter då Himbertsa och Umanjo, den där Gewäss som jag nämnde, betittar vin. Och det är väldigt roligt för att de här druvorna ger fantastiska viner. Men de har liksom inte fått chansen utan de har ratat och så har de dragit sig tillbaka i bergen.
Ja,
där.
Så man har liksom, man har liksom, nu har vi bestämt oss att vi dricker bara Chardonnay och Pinot Noir. Och sen så får de här stackars, vad de hette nu, Umanjo, de får, hänger i någon liksom underlig rätoromänsk dal i Schweiz. Precis. Nu istället.
Och det landet som man tror har flest druvor är faktiskt Italien.
Mm-hmm. De ska där alltid vara värst.
Ja, de är alltid värst. Men de odlar ju druvor överallt i alla regioner.
Mm.
Och det är ett gammalt land och olika kulturer och haft olika språk och så vidare. Så att det har varit en väldigt splittrad vinodling i det landet som gjort att gamla druvor har överlevt. Mm. Man tror att det finns över 1000 olika druvor i Italien som kan ge vin. Och många av dem har överlevt och man börjar göra vin på dem idag igen. Om coolt. Inte bara folk vill att det ska stå Chardonnay och Cabernet Sauvignon på etiketterna, så finns det mycket kul att uppleva.
Ja, ja precis. Börja skriva ut så att jag har det lättare på Systembolaget, alla ni krångliga gamla länder. Så att jag kan köpa och fatta att jag kan köpa en något underligt obskyrt italienskt vin. Ja. Tack. Och sen kan jag lära mig vinhusen också efter det.
Nu ska du få lära dig en grej till. Ja. Nämligen en ny typ av druvor.
Okay.
Som kallas för piwi-druvor.
Piwi?
P-I-W-I. Och det är tyska och betyder pils, widerstand, feig. Och det betyder att de är svamp.
Dra åt helvete betyder det.
De är motståndskraftiga mot svamp.
Bra.
Och de här piwi-druvorna har ju blivit otroligt populära i norra delen av Europa. Och planteras livligt i Sverige bland annat. Mm. Och det är ett av skälen till att man kan göra vin i Sverige. Den mest berömda heter ju Solaris, det har du hört talas om tror jag.
Mm, det har jag. Solaris.
Men så heter de liksom Muscaris, Sauvigné Gris, Cabernet Cortis, Pinot Nova. Du hör?
Det här är lite alltså, varianter.
Det är
på,
lite varianter.
Någon har liksom ändrat sista ordet för copyright.
Ja, halvhybrider till de här kända druvorna. Men faktum är att vinerna smakar nästan exakt likadant. Det är bara att druvan är mycket, mycket tåligare. Så det är spännande utveckling är också.
Ja. Ja, jag vet att du vill väldigt gärna ha ett svenskt vinavsnitt.
Vi kommer till det.
Så det kommer vi till. Och ni som är lite mer intresserade av den här vinhistoria som vi var inne på lite grann. Nu med Phylloxera och allt vad det hette. Så är det nästa avsnitt. Så håll i hatten tills vi kommer dit. För då kommer vi prata om det. Sen tänker jag så här. Nu har vi pratat en halvtimme om olika druvor här. Det går att lägga ut texten mer om det här. Men som en introduktion till vilka druvor som är viktiga att ha koll på. Och lite däröver.
Ja, men jag hoppas att det ska göra folk nyfikna på. Att det inte bara är de här kända traditionella som vi pratar om. Utan... Nej. Druvan i vinet är inte alltid det viktigaste, utan det är vinmakaren och vilken kombination av druvor han har använt. Det finns så enormt mycket mer att uppleva än bara gå på själva druvnamnet.
Ja, så jag ska sluta gå på själva druvnamnet hela tiden, menar du?
Du kan börja med det, så kan du gräva ner dig i druvträsket sen efter det.
Okej, jag försöker. Först ska jag försöka plugga de här 16 druvorna så man kommer ihåg dem. Det vore bra att kunna. Det känns som att man borde kunna dem innan man börjar ge sig in på de här fornnordiska eller fornitalienska vinerna. Liksom. Att man ska kunna de andra först. I alla fall, tack för att du har lyssnat. Det här var det avsnittet vi hade, eller hur?
Det var det vi hade.
Då säger vi hej då, far.
Hej, och tack så mycket för idag.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.